Intervjun.
Barbro Holm Ivarsson, psykolog och specialiserad på förlåtelse. Att förlåta andra och att förlåta sig själv.
Och varför är det så viktigt att förlåta?
Jo, därför att om man inte förlåter utan går och har känslor av ilska och agg, antingen riktade mot någon annan eller riktade inåt mot sig själv, så stressar det människan. Och gör att man helt enkelt mår sämre. Man är inte helt lugn. Man är inte helt glad. Man är inte helt i nuet. Det går inte att vara arg och vara glad. Det går inte att vara arg och vara lycklig. Det går inte att vara arg och vara lugn. Och genom att förlåta så kan vi hitta det där inre lugnet.
Du nämnde någonting om att det här ligger ganska mycket forskning bakom.
Sen 20 år tillbaka så har man forskat på det här inom psykologin. Så det finns vetenskapliga belägg för att om man är förlåtande blir man mer lycklig. Man har mindre risk att må dåligt psykiskt och även fysiskt. Mindre risk för depressioner, mindre risk för ångest.
Vad hände i ditt eget liv som satte igång den här processen?
Jag växte ju upp med en pappa som kränkte mig väldigt mycket. Han sa till mig att det skulle gå åt skogen för mig helt enkelt. För sånt som du är så kommer det inte gå bra för dig. Det upprepar han gång på gång. Och han fick mig att känna att jag var misslyckad genom att utsätta mig för olika frågor och uppgifter som jag inte hade förmåga att klara när jag var så liten. Så började jag känna mig misslyckad och att det var något fel på mig. Och jag kände väldigt agg till honom också. Så när jag var vuxen och skulle gå ut i livet så hade jag lärt mig på något sätt att träna upp att känna agg. Jag kände agg till honom, men jag hade också lätt att känna agg till andra människor. Och det är det jag kallar för oförlåtelse, att man känner agg. Men också till mig själv, att du duger inte Barbro, hur ska det gå för dig? Det kommer gå åt skogen, det är ju något fel på dig. Så jag kunde inte förlåta mig själv helt enkelt heller då.
Och det blev ganska svåra konsekvenser av det, för hur tänkte du?
Jag mådde ju inte psykiskt bra då när jag gick ut i livet vid 19. Och det tog många år innan jag kom helt till psykisk balans. Det tog 20 år faktiskt. Men det var den här förlåtelsemetoden som till slut hjälpte mig. När jag lärde mig den så kände jag att nu har jag en metod att förlåta andra och att förlåta mig själv och släppa agget och må bra. Bli lugn och bli kraftfull och godkänna mig själv och sluta reta mig på andra. Behövde inte längre må dåligt därför att jag gick och reta mig på andra. Och gjorde jag det, då tog jag till den här metoden.
Om nu livet har berövat mig ett sinne, till exempel min syn. Hur ska jag kunna förlåta livet då?
Jag kan inte sätta mig in i det, att hur det är att förlora sin syn. Så jag vill inte ge mig ut för att kunna förstå det och så, men... Som jag ser på förlåtelse så betyder det först och främst att lyfta en börda av sina axlar. Så om jag går omkring och känner agg till livet eller till Gud eller till kroppen eller till mina ögon då kanske då om jag har berövat synen och mår dåligt på grund av det agget, så har jag på något sätt gjort saken värre. Jag har lagt sten på min egen börda. Om jag istället kan tänka, jag accepterar det här och jag försöker göra det bästa. Jag tänker inte gå och vara arg, utan jag accepterar det och jag vill se framåt och vara konstruktiv och göra allt vad jag kan för att det ska bli bättre. Och också se vad som är bra i mitt liv, andra saker som är bra. Jag tänker att om man fokuserar väldigt mycket på det som inte är bra, så kan det ta bort fokus från det som är bra. Det kan finnas mycket som är bra också.
Du har skrivit en bok som kom förra året. Vad heter den?
Den heter Förlåt och bli fri. Och den handlar då om att förlåta andra och att förlåta sig själv.
Du har ganska bra metoder som jag alltså kan använda med hjälp av den här boken.
Ja.
Kan du ge något kort exempel? Hur kan jag förlåta någon annan?
Som jag sa så är det väldigt viktigt att förstå att jag inte menar att man gör det för den andra personens skull. Om en annan person, man upplever att en annan person har kränkt mig och skadat mig, så förlåter jag inte för den personens skull utan för min egen skull, för att lyfta det här av mina axlar. Så man fattar helt enkelt ett beslut. Jag tänker inte må dåligt på grund av vad den här personen har gjort. Jag tillåter inte att den här personen får fortsätta skada mig genom att jag går och tänker de här tankarna av agg. Att jag går och är arg och ältar och känner mig som ett offer och mår dåligt på grund av det. Jag tillåter inte det. Så att man fattar ett beslut att man tänker sätta stopp för det. Och att man tänker ändra det. Och att man tänker ta till den här metoden som jag beskriver i boken. Där man då steg för steg går igenom sina känslor och tankar och bestämmer hur man vill tänka istället.
Det låter så lätt. Är det det?
Det beror ju på vad som har hänt. Min erfarenhet är faktiskt att den här metoden är så djupgående så att man kan faktiskt ofta få en stor lättnad med att gå igenom de här stegen bara en enda gång. I den här metoden så ingår det att man vänder sig till någonting som jag kallar för en högre visdom. Att man föreställer sig att man vänder sig till sin egen visdom. Vi har ju olika delar av hjärnan. Och det finns delar av hjärnan där vår visdom sitter och vi föreställer oss att vi vänder oss till den. Och då kan man ofta på ett häpnadsväckande sätt få visdom inifrån sig själv. Man kan få vägledning, man kan komma på idéer och man kan få hjälp och förlåta. Och när det gäller att förlåta en annan person så kan det ju ibland vara så att man ska gå och prata med personen, säga ifrån till personen. Man kanske ska anmäla personen. Man kanske ska säga upp sig från ett jobb där man möter en person som mobbar en. Man kanske ska göra någonting och då brukar man få vetskap om det från sitt eget inre. Så jag kallar det för en visualisering där man föreställer sig att man vänder sig till sin egen visdom.
Och det är inte Gud.
Det kan man kalla det för om man har den livsåskådningen. Men andlighet är ingen förutsättning för att göra den här metoden.
Du har träffat åtskilliga klienter som har haft ganska svåra upplevelser. Kan du ta något exempel?
Om en person har kränkt dig eller gjort dig illa så reagerar vi ju med ilska och vi känner oss som ett offer och vi ältar det här. Det är ju normalt. Det är viktigt också att vi tänker efter hur vi ska hantera det och hur vi ska ställa oss. Vad ska det här leda till för åtgärder och så. Det som är skadligt är om det här blir kroniskt, att vi sitter fast i den här situationen. Och varken kan åtgärda den eller släppa den och gå vidare. Och när vi gör det under lång tid, det är då det blir skadligt. Det stressar kropp och själ och vi kan till och med bli sjuka. Det får inte vara så att det är pågående kränkningar som man inte sätter stopp för. Vi får inte använda förlåtelse som ett sätt att låta kränkningar fortsätta. Om vi säger att man har en partner som slår en, så är det inte så att jag ska förlåta och låta partnern fortsätta slå mig. Det är absolut inte meningen. Utan vi måste sätta stopp för kränkningen, sen förlåta och gå vidare. Och samma sak om jag kränker någon. Om jag utsätter en arbetskamrat för mobbing så måste jag först ändra mig själv. Sluta med det beteendet och sen förlåta mig själv och gå vidare.
Hur gör jag då om jag nu har förlorat en arm eller förlorat synen? Jag måste ju få vara lite ledsen. Jag måste ju få sörja.
Absolut så får man ju ha en sorgeprocess. Och jag kan bara säga allmänt att om man fastnar i agg, bitterhet och ilska, så mår man inte bra av det. Så att det blir inte konstruktivt heller. Så jag blir ju inte lika kraftfull när det gäller att hitta sätt att hantera livet, att komma vidare. Om vi till exempel tar en idrottsman som vill vinna en tävling och sen förlorar han. Om vi tänker oss då att han skulle sätta sig ner och vara arg och bitter, i motsats till att han istället blir arg en kort period, men sen sätter sig ner och tänker, vad kan jag göra nu för att det här ska bli bättre? Så tycker jag att det går att översätta till det här med att att få en funktionsnedsättning. Att sitta och älta blir inte konstruktivt, utan att tänka vad kan jag göra för att komma ur det bittra och istället bli konstruktiv och arbeta för att göra saker och ting bättre. Då, det säger sig självt att människan mår bättre då, om man kan komma till det stadiet.
Hur ser du ut, Paavo?
Jag är av medellängd, ljus. Jag är 66 år och glasögon. En lagom lång och tjock person för min ålder.
Och du är lycklig?
Ingen människa är lycklig hela tiden. Det tror jag inte finns. Men jag snuddar vid lycka. Jag känner mig i alla fall ett välbefinnande med livet. Alltså jag tycker att, vad menar vi egentligen med lycka? Vi menar ju att känna en tillfredsställelse med livet. Det tycker jag i alla fall att jag kan säga att jag gör idag.
Så vad vill du? Vad vill du uppnå med din bok om jag bara läser boken och inte träffar Barbro live?
Ja, jag önskar med hela mitt hjärta att människor ska förstå att förlåtelse är en väg att lyfta bördor av sina axlar och också hitta en slags väg till en högre visdom inom sig själva. För många är det en andlighet man hittar. Och när man anknyter till den delen av sig själv så brukar man också hitta en mening. Och då mår man så mycket bättre i sitt liv.
Du skriver på en andra bok. Vad heter den?
Den kommer att heta Självförlåtelse. Och det kommer att bli en kortare och mer lättläst bok om att fokusera bara på självförlåtelse. Men ändå blir det en liten fördjupning jämfört med den här.
Vi har hört psykologen Barbro Holm Ivarsson från Vadstena. Hennes bok Förlåt och bli fri finns på Legimus. Och vill du lyssna på hennes guidade visualisering för att förlåta hittar du den på hennes webbplats barbroivarsson.se. Barbro Ivarsson i ett ord. Och jag som träffade henne när hon föreläste i Sundsvall heter Monica Gustafsson.